Skål, då får du börja. Varsågod.
Ja, som de säger så måste man kanske börja med att försöka få en hyfsad definition på vad man menar när man pratar om frivilligt socialt arbete. Därför att det här med informella hjälpsamheten, bytet av tjänster inom ens egen sociala krets, det tycker jag på något sätt man ska se som en självklarhet i varje civiliserat samhälle. Om man inte gick hem och dammsög hos gamla mamma eller inte var beredd att handla åt en sjuk granne eller byta barnvakttjänster inom vänkretsen, då tror jag att vi skulle ha ett väldigt otäckt samhälle att leva i. Och det är väl ingen som ens skulle vilja tänka tanken att sånt skulle tas över obligatoriskt av samhälleliga organ. Så det jag skulle vilja försöka prata om, det är då ungefär ett lite mer formaliserat engagemang som kanske också då inkluderar eller riktar sig mot människor som man kanske inte har en personlig relation till. Och jag skulle ungefär vilja säga så här att i varje fall man vill diskutera idealt och inte hur det faktiskt ser ut. Så den typ av vård eller omsorg eller utbildning som är ett mer permanent behov och som är rätt avgörande för människors livsmöjligheter överhuvudtaget, det måste man se som en rättighet. Och det kan inte bäras upp av frivilligt arbete. Därför att en rättighet kan inte vara beroende av att det råkar finnas någon annan som kan tänka sig att leverera den. Utan det måste vara just en garanti. Så gamla föräldrar som faktiskt är svårt sjuka och behöver vård dygnet om, det tycker jag måste vara den professionella vårdens ansvar. Och vårt ansvar som skattebetalare att solidariskt bidra att finansiera. Men den här typen av ska säga, sociala behov eller sociala tjänster, det täcker inte hela spektrat av det som man behöver inkludera i socialt arbete. Och jag tror att nog att man ska se i ögonen det enkla faktum att om det nu finns en del som faktiskt ska vara en garanti, en rättighet som bör garanteras just av samhälleliga organ, så finns det också en hel del som faktiskt inte kan göras myndighetsvägen. I varje fall inte med det resultat som man önskar sig. Om vi håller oss inom sjukvården exempelvis, så tror jag att en väldigt viktig roll många gånger spelas av det som kallas för, oftast för anhörigföreningar. Jag har viss erfarenhet av det själv eftersom jag har haft sjukdom i familjen, att den typen av stöd som man kan få genom människor som själva gått igenom exakt samma erfarenheter, det går inte att byta ut mot en aldrig så engagerad eller duktig kurator. Och från den utgångspunkten kan jag känna mig lite fundersam efter alla dessa krisgrupper som alltid ska tillsättas så fort det händer någonting. Jag tror i och för sig att det är väldigt viktigt att man på arbetsplatser och i skolor är medveten om när någon har varit med om en dramatisk händelse, att det påverkar vederbörande och att man är liksom beredd att ha förståelse för och ta upp samtal om det. Men att medkänsla och stötta bara ska överlämnas till professionella terapeuter, och att man till och med ibland som människa blir varnad för att ge sig in och kvacka, som det heter i den typen av verksamhet, då känner jag att ja, det där känns inte riktigt som ett sådant samhälle som man skulle vilja ha. Jag tror också när det handlar om sånt som ja, trygghet, säkerhet i bostadsområden, barns och ungdomars fritidsmiljöer, det är egentligen ingenting som man kan överlåta på myndigheter. För det handlar om oss själva i vardagen. Jag är uppvuxen på 50-talet, långt innan kommunala verksamheter var utbyggda så mycket som de är idag. Jag bodde i ett HSB-område på Söderhöjden vidare, du som inte är i Norrköping. Ett sånt här gammal arbetarområde, en och två rumslägenheter. Rätt mycket barn. Det var förstås en del bråk och slagsmål på gården. Det slog aldrig fel. Blev det först stökigt så var det alltid, jag menar alltid, någon vuxen, oftast en morsa av något slag, som dök upp i ett fönster och meddelade att sluta med det där. Och det är klart att det där bidrog väldigt mycket. Det skapade en trygg miljö för de små barnen som kanske annars har små att hävda sig mot de stora. Men jag tror att det hade betydelse också för att faktiskt bygga de här värderingarna. Att man slår inte på mindre barn. Och jag menar, det där kan inte ersättas av en aldrig så aktiv kvarterspolis. Jag tror kanske att närpolisen behövs dem också. Men miljön i våra boendeområden, det är någonting som vi bara kan skapa själva. Och här tror jag att just det här frivilliga engagemanget, föreningsengagemanget, det här som innebär att man känner ett engagemang för människor som man kanske inte riktigt känner, men som finns i ens omgivning och för hur de lever och har det. Så att det är nödvändigt för ett bra samhällsklimat. Kanske till och med man ska vara tydlig för demokratin. Att man känner ändå att jag som person är inte bara någon som ställer krav och tar emot. Utan jag är medagerande, har ett ansvar för vad som händer runt omkring mig. På samma sak arbetsplatserna. Jag tror inte att det är möjligt att klara ut problem som utfrysning eller utstötning av enskilda personer eller drogmissbruk, alkoholmissbruk, om det inte finns en medvetenhet, inte bara hos personalavdelningen utan också i gruppen arbetskamrater, att detta är någonting som angår oss. Om jag ska utgå från den här fyrkanten som Lars demonstrerade, så skulle jag vilja säga att det går inte att bara tala om det som ett komplement, för det betyder att det blir någon slags grädde på moset ovanpå någonting som de samhälleliga organen gör. Det är någonting som finns i sin egen rätt och som inte kan ersättas av myndighetsåtaganden. Vill man kalla det ett komplement kan man väl göra det, men jag ser det snarare som två delar av, eller två halvor av samma sak. Sen kan man förlora sig en massa sådana här intressanta diskussioner om socialt entreprenörskap. Det tycker jag är lite skilt från frivilligt ideellt arbete. Däremot kan det bli en viktig utveckling av frivilliga engagemang som många gånger kan faktiskt också göra saker som kanske inte alltid myndigheter skulle kunna göra. Jag tycker att till exempel Fryshusets verksamhet här i Stockholm är fruktansvärt intressant. Och att exempelvis Lugna Gatans verksamhet spelar väldigt stor roll. Därför att de på ett helt annat sätt kanske kan gå in och prata med stökiga ungdomar som är precis sådana som de själva var för ett tag sedan. Det som brukar inte vara så, egentligen så stort problem idag, tror jag, att få folk att enas kring det här. Men däremot det som ofta är problem rent praktiskt, som man kan se i alla projekt som startas, exempelvis för bättre boendemiljöer i utsatta områden och annat, det är att det någonstans ändå blir en revirkonflikt. Där kanske trots all god vilja inte riktigt är så att man från experternas sida är riktigt villig att släppa in föreningarna, de boende, de som vet vad det hela handlar om. Det här har skapat mycket besvikelse, mycket frustrationer. Samtidigt säger alla som har jobbat med det här att det går inte att få sådana här projekt att lyckas med mindre än att man verkligen har alla de här nätverken ute i områdena involverade och på lika villkor. Så för mig är egentligen den intressanta och viktiga frågan i fortsättningen inte frågan om vi ska ha den här typen av frivilligt socialt engagemang, utan hur vi på olika sätt kopplar ihop de här olika bitarna som allihop behövs i det stora mönstret. Och då tror jag det är viktigt att vi allihop lär oss just att tänka i dessa mångfalder. Inte det ena eller det andra, utan ett pussel där det är många bitar som måste vara på plats. Och där alla bitarna behövs om bilden ska bli komplett.
Tack så mycket. Ska vi då be Elisabeth ge en kommentar?
Ja, min erfarenhet är alltså från USA. Och en av de saker som skiljer Sverige och USA väldigt mycket åt, det är just när du pratade nu om rättigheter. För det är vi i Sverige, och att vi inte ska, rättigheter är ingenting som frivillig Sverige kan klara av. I Sverige ser vi det som rättigheter, i USA så kan man se det som en förmån. Och ser man det istället som en förmån så kommer det ett helt annat läge. Den tredje sektorn är väldigt stor i USA, som ni allihopa vet säkert. Den är väldigt betydelsefull för amerikaner också. Och den är väldigt okänd i Sverige egentligen. Det är något som jag upptäckt efter att ha bott 13 år i USA och flyttat tillbaka till Sverige. Jag kan ge ett exempel, ett av de mest slående, det är att man i Sverige har anammat väldigt mycket fallskärmar för företagsledare. Man har dock inte anammat den andra biten av sidan av myntet så att säga, som finns i USA, nämligen att företagsledare, så fort man tjänar bra med pengar, så ger man också tillbaka till samhället. Det är naturligt, man gör det man måste. Och den biten tycker jag att man borde ha tagit med i Sverige också. Siffror som säger väldigt mycket är att 2% av de rikaste hushållen i USA ger 40% av de dollar som doneras varje år ungefär. Och senaste siffrorna som finns är 240 miljarder dollar som donerades då 2003. Det är alltså väldigt mycket pengar det rör sig om. Den viktigaste skillnaden mellan att ge i Sverige och i USA, som jag har uppfattat det, är att i USA så ser man givandet och mottagandet, båda delarna, som positivt. Det är positivt för givaren, det är positivt för mottagaren. Och det tycker jag inte att jag ser här, framförallt inte från mottagarens sida i Sverige, utan det är mer en gammal syn, en sorts skam att behöva ta emot frivillig hjälp. Den positiva synen som amerikanerna har beror givetvis på en massa olika saker, bland annat den historiska bakgrunden med pionjäranda och att de har tvungna att ta vara på sig själva, avståndet till centralmakten och så vidare och så vidare. Men i grunden så rör det tilltron till människan väldigt mycket. Det är individualism som sådan, utan en tilltro till att människan verkligen kan åstadkomma skillnad. Och det slog mig under de åren jag bodde, alltså både i New York och jag har bott i Texas, som jag också kan berätta att det är två skilda världar. I New York går man till terapeuter, det gör man inte i Texas, där klarar man sig själv. Men att det ner på lägsta nivå så lär man ut frivillighet, vilken kraft det finns i frivilligheten. Mina barn har gått i skola i USA och där lär man sig då till exempel till jul. Så får klasserna ofta, inte alltid, men de skolor mina barn har gått i, så får de en familj tilldelad där de då får reda på att det finns en mamma, det finns en pappa, eller det finns bara en mamma eller bara pappa, och de åldrarna på barn. De gör dem och de fritidsintressen, och sen så får de räkna ut, så får de försöka se till hur de kan få ihop julklappar eller olika former av gåvor till familjen till jul. Det är väldigt engagerat, det kan tyckas väldigt simpelt, väldigt enkelt, men det är ett sätt att från början lära ut att man ska ge till sina medmänniskor. Också high school-examen får man ta ut i USA om man inte har gjort ett visst antal timmar socialt arbete, alltså community work. Och det är också ett måste, man kan göra det i kyrkan, man kan göra det på olika sätt, men det måste vara ett frivilligt arbete. Och jag kan berätta, här i Sverige måste man ju också, om man har barn som tar International Baccalaureate, IB-examen, som ju finns på ganska många skolor numera, vilket jag har en son som har gjort. Och där är de också tvungna att göra ett visst antal timmar frivilligt arbete utan betalning då. Och det är inte lätt att få till. Innan jag fick Österåkers kommun och inse att han ville jobba utan betalning. Det var nästan omöjligt. Det kan jag försäkra. Men de fixade det på det sättet genom att han fick först arbeta sina 3 veckor utan betalning. Sen fick han arbeta 2 veckor med betalning. Så kunde man klara av den saken. Det viktiga är alltså att alla människor i princip i USA ger. Det finns statistik som visar att nästan 90% av amerikanerna ger någonting. Ungefär 40% donerar också sin tid. Att man är volontärer. Och den mest fantastiska siffran är nog egentligen att av de här 240 miljarderna dollar som gav 2003 så kom nästan 75% ifrån enskilda. Man tror ju väldigt mycket att det är stiftelserna, att det är företagen, men företagen har inte mer än 5-6% och stiftelserna ligger på 10-12%. Så det visar också en väldigt styrka. En annan skillnad mellan Sverige och USA, där tror jag att det är Martin Luther som sitter på axeln hos oss här i Sverige. Man får inte ha sådär jätteroligt, och framförallt om man inte har roligt när man ger. Medan amerikanerna är väldigt hårda fester och det är underhållning och det är allt möjligt. Och så ger man samtidigt. Och varför kan man inte göra det? Det är ju faktiskt inte sämre pengar för att man har roligt när man ger pengar också. Faktiskt så är det så. Och det allra senaste trenden i USA, det är att spela poker för välgörande ändamål. Och det är den här trenden vi har i Sverige också med poker på internet. Men där spelar man alltså poker för att samla in pengar till välgörande ändamål. Det nämndes förut kyrkan och kyrkliga värden. Och kyrkan har ju mycket starkare ställning i USA. Och det är också så att en tredjedel av de pengar som amerikaner ger går till kyrkor. Och sen i sin tur har ju kyrkorna då framförallt social verksamhet eller internationell verksamhet. Nästa stora grupp som man ger pengar till är utbildning, och där är traditionellt den högre utbildningen college, universitet. Men där har det också börjat krypa ner längre ner. Och i och med att skattepengarna har blivit färre och färre, eller de har blivit mindre och mindre så att säga, att kunna dela ut, så har det även blivit mer pengar dit. Hälsosektorn ska jag bara nämna också, som också är stor. Någonting som man mycket sällan vet om i Sverige är att ungefär hälften av sjukhusvården och nästan hälften av klinikvården och en tredjedel av äldreboende på servicehus är non-profit-organisationer som driver. Och det här är givetvis en jättesektor. Det tillhör alltså frivillig sektorn som sådan non-profit. Och sen har de då både anställda och ungefär 2/3 anställda och 1/3 frivilligt om man tittar över sektorn som stort. Jag tror jag släpper det.
Tack så mycket. Då ska vi släppa in vidare. Varsågod.
Ja. Elisabeth, det där med att ha roligt när man samlar in pengar. Jag har varit med om sådana här saker faktiskt här i Sverige också. Det var inte så väldigt roligt kanske, men det var det här när jag var riksdagsman då, man åkte runt på olika saker och ting. Då var det populärt ett tag, kanske fortfarande, att man skulle springa runt den jävla idrottsbanan. För varje varv så gick det en hundring till en skola i Guatemala och sånt där. Jag var med mycket, jag var inte så roligt för oss som sprang där.
Nog förekommer sånt.
Jag tycker det är jätteroligt att ha fått dela det eftermiddagen med Gösta Bohmans fond här. Jag är för ung för att ha några jättestora minnen, personliga minnen av Gösta Bohman. Jag har stött på honom i riksdagshissen några gånger. Och det var inspirerande. Det var ju på... Det var faktiskt... Är du kvar som autismen? Ja. Ja, det var inspirerande. Och sen minns jag en valrörelse, jag kommer inte ihåg vilken det var. Säg 73 då, för att ta någonting. Jag åkte runt och lyssnade lite på Olof Palme. Då hade på den tiden hade sådana massmöten. Då. Det var i Furuviksparken, 10-20 000 bussades dit på Mellansverige. Och då minns jag en fras som Palme återkom till hela tiden. Det kunde vara roligt, det sitter fast i huvudet. Gösta Bohman skrev på den tiden ofta i Svenska Dagbladet då, på sidan 3 tror jag, jättenaturlyriska kröniker och sånt där. Och Palme hade en poäng i alla sina tal, alltså så här, att han tyckte att Svenska Dagbladet för att minska behovet av pressstöd kunde använda den där sidan till lite fler annonser, och att Gösta Bohmans krönika kunde begränsas till två meningar, nämligen Lärkan drillar i skyn, jävla Palme. Ja, det räckte för det var ändå det gick ut på det. När det gäller det civila samhället, oavsett hur man formulerar det, så tror jag så har det ju en viss politisk laddning som Lars var inne på och som vi alla var inne på kanske. Och det är nog Jag tror det handlar mycket om det Ann-Marie var inne på, nämligen mer om revir än mytologi. Det är i alla fall min uppfattning. Alltså att man, i många fall, alltså att man ser det som att det är liksom färdigstakat. Jag minns när vi satt igång unga SSU-are då, som var på med självförvaltning en gång i tiden. I ett bostadsområde i Göteborg, i Angered, vi bodde där och tänkte att vi själva skulle ta hand om bostadsområdet. Det blev ett satans liv. Borgarna hejade på oss, och socialdemokrater och vänsterpartister var fullkomligt vansinniga. Och så var det sådana här högeravvikare, trots att vi var unga socialdemokrater allihopa. Och efteråt då, när jag pratade med de här herrarna och damerna nu om varför det blev så laddat, så såg de väl oss, alltså inte som samhällskritiker utan som kritiker av den socialdemokratiska välfärdsstaten. Alltså, och jag förstår den gamla generationen, tror jag, som födda i fattigdom och elände kanske på 10-20-talet och som kunde se då när, på 50-60-talen, början på 70-talet, när man som de såg det, kanske la de sista byggstenarna och så sticker vi upp några unga socialdemokrater och börjar peka på massa problem. Och sen var jag på Hassela kollektivet, det var samma sak där, och var ju pekat på att här är det folk som missbrukar, unga flickor som prostituerar sig och så vidare. Och det uppfattades inte i förstone som samhällskritik utan som kritik av socialdemokratin, alltså av det socialdemokratiska välfärdsbygget, att man sprang där och pekade på problem, precis samma problem som borgerligheten brukar kritisera socialdemokratin för. Så det där blev en, om jag tar lite från min hemvist, arbetarrörelsehemvist, så blev det där väldigt politiskt laddat. Nu upplever jag att det har hänt otroliga saker. Jag menar, försökte förbjuda barnomsorg, det gick ingen vidare. Hassela kollektivet, som jag sa, när vi startade i början på 70-talet under fonden av löntagarfondsdiskussionen. Det var inte precis vad partistrategerna önskade, så att socialdemokrater skulle bilda aktiebolag och börja tjäna pengar på narkomaner. Tanken var att det skulle gå åt andra hållet, så att säga. Lite otakt med tiden där kanske, men idag är det helt okontroversiellt. Nu har vi lite bråk om friskolor, det kommer också gå över för utvecklingsoptimism. Jag gör det med socialdemokratin, och precis som Anders Isaksson så också alla de andra partierna i stort sett är oerhört pragmatiska och ganska lika varandra. Och jag tycker det är lite orättvisa svar till Anders här, att anklaga borgerligheten för att inte tänka en enda tanke. Jag menar, det är ju själva affärsidén, det är ju färdigtänkt. Alltså inom partierna, det är ju färdigtänkt. Sen, det är därför man har samlats kring partier. Några som tänkte en tanke en gång och sen bildar man de där partierna och sen ändrar man och skruvar, anpassar sig till tiden, men det är ju färdigtänkt. Men självtänkare, det är inget roligt. På det viset, nu har jag att socialdemokratin är en stor rörelse sammansatt av många olika intressen och koalitioner och allianser och på kors och tvärs. Så det finns utrymme för de flesta. Men alltså att jag arbetade 7 månader på statsrådsberedningen faktiskt. Och det kände jag. Jag har stor respekt för den delen av politik, så att säga. Men jag kände att det är inte min väg. Alltså, jag har stått ut. Men jag har stor respekt för den. Det måste också göras, tror jag. Jag menar, bevaka nästa pipek och få in en nyhet. Frisera arbetslöshetssiffrorna. Skälla ut den ministern och se till vem ska träffa den ikväll och vem ska gå till utskottet och jätteintressant kanske, inte för mig. Men politiken måste skötas på det viset. Det civila samhället, jag tänker så här, att om man sa så här, att det offentliga, alltså det offentliga betraktar jag som ett komplement till det civila samhället, ingenting annat. På alla områden gör det. Om du tar människor som har beroende sjukledning till alkohol till exempel. Man räknar med att ungefär 10% av den vuxna befolkningen som exponeras för alkohol som utvecklar någon form av beroende sjukledning som är problematisk. Och det skulle handla om 400 000 i Sverige ungefär i runda slängar. Det är ytterst få av dem som belastar liksom, den offentliga missbrukarvården. Det allra mesta stötande att ha ju familjer, barn, fruar, män, vänner, arbetskamrater, arbetsgivare och sånt där. De allra flesta bor i villor och radhus och lägenheter och uppsöker mycket, aldrig härbärgen eller sådana grejer. Men som ett komplement när det civila inte fungerar så finns så att det offentliga där, och det är bra för att det finns. Och det gäller i stort sett alla områden. Alltså jag är övertygad om att om vi sa så här att från och med nästa tisdag så försvinner alla, Myndigheterna träder tillbaka. Skit i det här, säger han. Håll inte på längre. Då är frågan om, vad skulle vi göra då? Skulle vi fixa skolan på något sätt? Ja, det tror jag. Skulle vi ordna så att de gamla låg på gatorna och dog i driver? Ja, det tror jag. Skulle vi komma på här någon form av arbetsdelning? Ja, det tror jag. Jag menar, det offentliga ska inte slås, alltså i den meningen att det ska utvecklas som politisk retorik, att det offentliga skulle vara så oerhört mycket brightare och smartare och godare och inse en massa saker som vi vanliga dödliga inte gör, så är det naturligtvis inte. Utan det offentliga agerar ju på uppdrag av medborgarna hela tiden. Och de banden finns där. Som Lars sa, ibland försvinner de mentalt, men de finns alltid där. Och det är ändå så det fungerar, och det är det som förändrar politik och myndighetssfärer. Avslutningsvis i mitt inledningsavslöjande bara säga att utifrån Lars fyrkant så tilltalas av alla de här fyra naturligtvis. Och för att säga någonting om en rad som ingen har sagt någonting om ännu, det är ju det här med avantgarde och pionjärer och tänka nya tankar och sånt där. Så tror jag det är, va? För myndigheter förhoppningsvis styrs ju av redan färdiga lagar och regler. De ska inte sitta där och tänka en massa nya tankar och bilda opinion. För visst har vi en hel del sådana statliga myndigheter. Man kan beklaga. Men det tillhör ju faktiskt det civila samhället att göra detta. Och driva opinion. Komma fram med nya saker på alla områden. Och så får myndigheter och regelverk och författningssamlingar anpassa sig till detta. Och när det visar sig vara tillräckligt hållbart. Det är det som är samhällsutveckling som jag ser det. Så myndigheterna är ett komplement till alla oss. Och det ska jag glada för. Motsatsen vore fruktansvärt.
Tack. Tack så mycket. Väldigt intressant. Jag har
en fråga först här till Ann-Marie. Nu var inte du här under den första omgången. Men vi pratade lite grann om att det fanns ett behov av att, alltså välfärdsstaten, en bärande tanke där det ligger att kanske osynliggöra beroende. Eller att minst inte göra det så ansikt, så det ska inte vara beroende av välgörenhet och så. Och där funderar jag på, för att när du började prata så tog du det som utgångspunkt. Alltså, självklart att vi är beroende av varandra. Och jag undrar om du kan se någon form av, alltså, problem. När så att säga är det dags att låta det vara ett, liksom, ansiktslöst beroende mellan varandra? Eller när vi inte känner varandra? Så, för det här tycker jag man stöter på också många ställen till ideella organisationer. Att det blir så oerhört laddat, och det är en spänd fråga. Att så vara i beroendeställning till någon annan. Och det är ju någonting som de flesta volontärer som kommer i direkt socialt arbete tvingas brottas med hela tiden. Att jag hjälper någon annan, det skapar, som Lars brukar tala, ett vertikalt förhållande.
Ja, det är klart, någon mening är vi ju allihop beroende av varandra. Därför att om inte någon kör rullbanan när jag står till jobbet, så blir det väldigt svårt att ta sig till jobbet. Så den meningen är ju beroende. Hela arbetsdelningen i det moderna samhället bygger ju just på att vi alla är beroende av varandra. Så det är intressant, men det är liksom intressanta filosofiska diskussioner som kanske inte så mycket handlar om beroende som om under- eller överläge. Därför att i sitt eget nätverk är man ju på något sätt ändå på någon sån här jämställd nivå. Man hjälper sina gamla föräldrar därför att de tog hand om sig själv när man var barn. Det är något sorts rimligt utbyte mellan generationerna. Man byter tjänster och gentjänster med vänner och grannar också på ungefär samma nivå. Och det jag tror att det som är ett problem i beroendeproblematik, det är just när över- eller underordning kommer in. Och när den underordnade i den meningen är ganska utlämnad till om den andra vill eller inte. Det är därför jag inte känner någon förtjusning lite i det amerikanska systemet. Därför att det innebär faktiskt att många är i permanent underläge. Och sen är jag kanske inte så jättesäker på att alla verkligen har attityden att det är trevligt att ta emot hjälp. Jag menar, vad ska de säga? Jag har väl inte så mycket annat val än att tycka att det är trevligt. Jag håller nog med på det här grundläggande rättighetsresonemanget när det gäller sjukvård eller utbildning. Och att inte vara utlämnad till andras insatser för sitt eget liv. Men det som för mig är det viktiga är att prata exempelvis om bostadsområdet eller arbetsplatsstödet, det är ju att det är människor som vi själva någonstans samspelar med, även om vi inte känner dem. Hur mitt bostadsområde fungerar, det har en avgörande betydelse för mig som person. Alltså har jag någon sorts ansvar för att se till att detta fungerar väl också för alla de andra som finns där. Och jag märker själv när jag tänker efter att den typen av exempel jag har tagit, det som jag tycker är viktigt att lyfta fram som frivilliga sociala insatser som måste finnas, inte minst för demokratin, så det är just ändå ett utbyte på något sådant lika nivåer mellan människor i likartad situation som måste samspela med varandra. Eller kan byta erfarenheter, hjälpa till att i den meningen ge tillbaka något som man kanske själv fick någon annan gång. Jag tycker om den här idén med en kedja. Jag läste någon barnbok om det där någonstans. Man, en pojke som skulle starta det med att han skulle göra någon glad. Bara på villkoret att den personen i sig inte gjorde någon annan glad. Och där vandrade runt jorden. Lite idealiserande, men väldigt trevligt. Att man kan se det så. Jag blir rädd, då kan jag hjälpa någon annan. Inte samma person kanske. Men den kan i sig inte hjälpa någon annan. Det är ändå det som bygger ett kitt i samhället. Och det kan vi inte bygga bara med myndigheter. Snarare skulle jag vilja säga att förutsättningen ska kunna hålla det här rättighetsperspektivet med de nyttigheter det ger oss som vi alla har en glädje av. Det är att vi känner just det här, vi själva är med, medagerande, ansvariga, både givande och tagande.
Jag hade en kommentar till det här precis som vi talar. Alltså, det finns ju ändå principiella problem i det här att vara i ett underläge. Alltså vi är i underläge som barn, vi är i underläge när vi är sjuka och vi är i underläge när vi är gamla. Det är vi. Och det som fascinerar mig, det är två saker i det. Det är att det är så oerhört lätt att se att när insatserna är frivilliga eller organiserade men utförda av professionella i en frivillig organisation, då är man i ett principiellt annat underläge än när man får det av det offentliga. Därför att underläget är de facto lika i båda situationerna. Det är en vertikal relation där den ena är starkare än den andra. Det finns ytterligare en faktor, och det är den här att man har rättigheter, så som Ann-Marie var inne på. Det är naturligtvis det är av grundläggande vikt. Och sen var man ju inne på något annat, att frivilliginsatser kan bli godtyckliga. De är inte garanterade, de finns inte på plats när man behöver dem, och då är de diskvalificerade. Men principiellt, så insatser som är garanterade, väl utförda, så har man samma underläge vare sig de utförs av en offentlig eller en ideell organisation. Och där har vi gått in i en slags diskussion i Sverige att underläget, det har man genom att utförs av en frivillig organisation, men inte av det offentliga. Och det är ett väldigt märkligt samtal. Och hur vi har kunnat hamna i det kan jag inte riktigt begripa. För att vi måste konfrontera oss med att vi i vissa livsskeden är i underläge. Det var den ena kommentaren jag hade. Jag hade en kommentar till kring det här med professionella. Alltså, det är inte riktigt så vidare så enkelt, tror jag ändå. Du försökte göra, du var väldigt slagfärdig, oerhört fina iakttagelserna. Det var det. Men alltså, det är inte bara så vidare att de här offentliga verksamheterna, eller för den delen de här stora frivilligorganisationer, bedriver något arbete på uppdrag av oss, och det gör de så att säga hur som helst. Därför att de professionella har ju egenintressen. De har våldsamt stora egenintressen. Av att expandera, av att vara kvar vare sig de behövs eller inte, av att lägga sig under sig i nya områden. Det har ju varit uppe i diskussionen tidigare idag. Och det där är ju ett genuint dilemma. Det gäller ju inte bara offentlig sektor förstås, men i Sverige gäller det i högre grad offentlig sektor än frivillig sektor. I Tyskland är det 450 000 professionella som jobbar med vård och omsorg. Då har vi naturligtvis samma principiella problem. Men vi har det där som ett avgörande problem, det går inte att komma ifrån. Om än inte driver det så långt som Axén Olin, för det närmar sig hånets gräns när hon som ansvarig för Stockholm påstår att socialarbetarna inte vill ha med en enda klient. Det är naturligtvis ett rent hån. Det är fullständigt oseriöst.
Men om man mjukar upp det en aning så ligger det ju en grundläggande problematik i det hon så att säga närmar sig.
Tack, då har vi två frågor och det är Håkan och sen är det Olle. Jag tror vi tar dem på varandra och sen så får vi, jag vet att vi drog över lite kaffe så att vi börjar få lite åt dem tid. Men vi börjar med Håkan och sen Olle.
Du gjorde ett väldigt bra påpekande här att oberoende av vem som är givaren av rättigheten eller tjänsten så kommer man i underläge därför att det är ett vertikalt förhållande. Särskilt allvarligt blir ju det underläget när tjänsten är en bristvara. Så den ska fördelas till vissa men inte till alla därför att det inte finns tillräckligt. Och därför undrar jag ändå om man inte skulle komma fram till att välfärdsstatens problem som överhuvudtaget inte har behövt berörs här idag. Möjligen antingen av en musiksaxon. Vad ska staten göra är en annan, nämligen den som, låt mig få påminna om Ingvar Carlsson sa under någon av de mest hårda besparingsprojekten han hade för sig som statsminister påtvingat. Ja, vi gör så tänker vi inte dra ner på verksamheten. Det får bli på transfereringar. I själva verket har ju politiken fortsatt sedan dess varit sådana. Transfereringar drar man ytterst ogärna ner på. Medan den verksamheten drar man ner på. I vart fall i förhållande till faktiskt föreliggande efterfrågan. Och därför undrar jag, är inte välfärdsstatens största spänning den mellan transfereringar och sociala vårdtjänster?
Jo, det här med rättigheter, är det inte någon omskrivning egentligen för anspråkningen på? Då är det de som faktiskt har startat ett privat revolutionär provisoriskt dagis när det skulle förbjudas. Och det blev en framgång så att det är högre personaltäthet, större lokalyta, där vi kunde skicka lärarna till studieresa en gång om året till Italien eller till London.
För att lära sig pedagogik. Och då är min enkla fråga, varför skulle det vara så svårt att se den privata verksamheten som en resurs i sammanhanget? Varför vill man bevara offentliga monopol på de här områdena? Och det ansluter då lite till det här med frågan om underläge. Det bästa sättet att upphäva underläget är ju att kunna välja. Men man kan välja någon annan. Vare sig det är någon offentlig eller privat. Och min enkla fråga då till framförallt och kanske till Danmark som är en mycket begåvad person. Är det inte dags att överge monopolanspråken och säga att de som vill syssla med vård i privat regi eller med utbildning i privat regi, de är en resurs för samhället?
För det, och nu är det så att tiden har rullit på så att vi börjar ifrån Ann-Marie och Sylvie.
Så att ni får en chans att göra varsin avslutande kommentar. Det känns alltid som man precis har börjat men tiden har rasat på. Det här är en debatt som lär fortsätta i andra sammanhang.
Båda frågorna skulle man kunna prata ungefär
en halvtimme om var, men jag ska försöka göra några snabba one-liners. Problemet med spänningen mellan transfereringar och tjänster hänger väl egentligen ihop med hur stort behovet av transfereringar är. Och det i sin tur hänger ihop med hur arbetsmarknaden ser ut. Det låter sig sägas att försäkringssystemen håller kvar människor i ett beroende istället för att kunna jobba. Men min mycket enkla fråga idag är vad i helvete är alla de där jobben som folk ska kunna gå ut till. Jag tror alltså att spänningen kan vi lösa upp bara genom att helt enkelt få fram fler jobb. Det är en mycket enkel kommentar som behöver utvecklas ytterligare, men det finns inte utrymme för mer. Alltså privata verksamheter, jag är fullt beredd att se dem som en resurs under förutsättning att de också finansieras privat. Problemet som kommer in det är när man vill att de här som drivs privat samtidigt ska finansieras med skatter. Därför att där uppstår problemet med att faktiskt hålla en rimlig kontroll över den totala volymen. Ju större volym, desto mer större splittring av enheterna, desto större är kostnaderna. Kan vi få håll på det problemet så tycker jag, har inte jag några speciella ideologiska skäl till att hålla kvar ett monopol. För mig är det en fråga om att man faktiskt måste ha kontroll från de förtroendevalda sidan över de skattepengar som folk obligatoriskt betalar in för att man ändå ska få ut, för att det ska fylla vissa syften. Och skattepengar räcker inte till allting. Och därför så är det liksom inte bara att man kan spotta ut dem hur som helst till en massa olika företagare, privata eller offentliga, här eller där. Därför att en sak är inte sann, och det är att man med en sån konkurrens också får en så oerhört mycket större effektivitet i systemet, att det dämpar kostnaderna. Inga som helst studier visar att detta är sant.
Ja, när det gäller så här, vad ska staten göra? Va? Jag har diskuterat det med Anders Isaksson många gånger. Och det är klart, jag har ju suttit i konstitutionsutskottet i riksdagen. Jag är väldigt intresserad av författningsfrågor och sånt där, men det är ytterst få som är det. Va? Och det finns ingen levande konstitutionell debatt i Sverige. Intresset för det är inte så stort. Jag vet inte vad det beror på, men det är mer pragmatiskt innelag kanske. Att det är samma gäng som har hand om staten. Och inte varit så intresserad av att diskutera det också. Det ligger väl i sakens natur. Och jag har nog själv alltså, lutar åt det pragmatiska hållet. Vad som är viktigt tycker jag att det finns mycket tydligare som vi har på konstitution. Skydd för den enskilde mot staten. Så att säga, och det är det som vår författning har. Det är väldigt viktigt. Det kan säkert utvecklas ännu mer. Inte minst så att vi lever i ett allt mer heterogent och sammansatt samhälle där den gamla samförståndsandan, alltså Sverige har ju styrts informellt mellan maktsfärer så här, på den privata och offentliga sidan i många, många år. Och det där tror jag inte fungerar på samma sätt som länge tidigare. Det kan vara så att vi faktiskt, låt säga att vi verkligen skulle införa rättigheter, för det har vi ju inte, så här, utan vi har ju inte små rättigheter. Vi har ingen rättighetslagstiftning alls egentligen. Vad vi däremot har är skyldigheter för det allmänna. Att om man inför en vårdgaranti så riktar så är inte det en rättighet för en enskild. Jag menar, från november här ska jag ta 3 månader så jag ska vara inne i behandling för den diagnos som har konstaterats. Det är ingen rättighet som jag har som patient. Däremot är det en skyldighet för landstinget i Östergötland att fixa det. Men om de inte gör det, jag inte fan kan släppa dem till tinget inte. Utan det är så en skyldighet för det allmänna. Och jag är tillfreds med det systemet, men jag tror det går mot en allt mer uppsplittring och att allt fler samhällstvister kommer att avgöras i domstolen. Alltså att det blir mer utav rättigheter och mer avgränsade rättigheter. Och därmed så kommer svaret på den här frågan, så att säga, vad ska staten göra? Det kommer att avgöras i högsta instans tror jag, i olika domstolar, och så får man sådana domar. Det skulle jag tro. Jag menar, vi är ju halvvägs in i, om vi ser på Europadomstolen, så vi är ju halvvägs in i ett sådant system. När det gäller det privata också så det Anna säger är väldigt, väldigt viktigt, alltså att man har en kontroll över skattebetalarnas pengar. Problemet i dagens så särligt där man står och sparar mot varandra, så här, hur stor nivå ska det privata vara, det är att det förutsätts att om det är offentlig produktion så är det god användning av skattebetalarnas pengar. Och medan då en 7-8% till exempel går i friskolor, så är det de som ska granskas om de borstar tänderna till någon dag eller inte. Och det där, balansen där är ju naturligtvis helt skev. Alltså man kan inte i längden förutsätta att offentlig produktion alltid är god hushållning med skattebetalarnas pengar. Jag är väldigt mycket för ett sånt rimligt kontrollsystem av vilka resultat som åstadkoms, oavsett om det är en bank i Hongkong eller Fagersta kommun som utför tjänsten. Medborgarna måste stå i centrum.
Jag ska bara vilja kommentera det här i en överordnad och underordnad förhållande mellan den överordnade och underordnade. Jag ser ett värde i sig med frivilligheten. Frivilligheten skapar ett engagemang som man inte får i ett samhälle där allting styrs av staten och där det bara är anställda människor som gör det. Och det är en av de stora skillnader som jag tycker jag har sett när jag tittar på sociala myndigheter i USA. När man går igenom den frivilliga delen och när man tittar på de sociala myndigheterna här med anställda. Det finns givetvis många undantag, men det är den allmänna iakttagelsen. Så jag tycker inte frivillighet bara är av ekonomiska skäl, utan det är verkligen av har ett värde i sig.
Ja, det där var en signal från
ovan till att bli mycket kort. Jag har redan fått kommit till tal så mycket så jag skulle bara säga det. Vi jobbar ju som sagt, eller jag jobbar, jag är professor på en av de ytterst få icke-statliga högskolorna. Jag har tagit med ett antal av vårt forskningsprogram som ligger där, där vi sysslar med massor med sån här civilsamhällesforskning. De som är intresserade kan plocka upp det. Tack.
Tack så mycket. Och jag hoppas att Lars arbete med forskningen fortsätter, för att hur det än är, så oavsett vad vi har för syn på historia eller liten staten ska vara, så kommer vi också att behöva titta ordentligt på, tror jag, förutsättningsvis se vem gör saker bäst och vad leder det till för slutsatser. Det är glädjande att se att det görs väldigt mycket ideellt arbete, tycker jag. Vi vet också att tillväxten bland statliga myndigheter också är fortsatt god. Och att vi idag har ett läge där 90-95% av de ideella organisationerna är beroende av offentliga bidrag. Så att jag tror att vi har fog för att fortsätta den här diskussionen. Jag tycker det har varit väldigt intressant att lyssna på er, och vi får anledning att återkomma. Tack så mycket.